Från studion på Södertörns högskola, Klimatgap med Maria Wollratz Söderberg och Moa Svahn.
Moa, det här med vad man röstar på, det är ju något man brukar hålla hemligt, liksom valhemlighet. Det är viktigt att man får hålla det för sig själv. Men jag kan avslöja här och nu att jag har under mina år röstat på de flesta partier. Inte samtidigt och inte alla. Och lite olika i olika val, så här regionalt och kommunalt och riksdagsvalet. Och jag har också en väldigt borgerlig bakgrund. Men sen så är jag engagerad i miljöfrågor. Och sen älskar jag ju allt som är kollektivt och gemensamt. Så jag har väldigt lätt liksom att sympatisera med många av de olika politiska ideologierna. Och lite svårt att välja också vad som är viktigt. Riktigt viktigt. Men just nu befinner jag mig i ett tillstånd av förvirring. För att jag tycker att de politiska partierna liksom har tappat sina idéer eller lämnat sina idéer på något sätt. Jag ser inte liksom riktigt ideologierna klart längre. Och framförallt så blir det väldigt tydligt när det gäller klimatet. Så det där är en grej jag går omkring och klurar på.
Det är väldigt roligt att du säger det, för jag undrar alltid vilka ni är. Ni som inte vet vad ni ska rösta på varje år samma. Och hur kan man inte se ideologier? Jag har alltid undrat, hur kan man inte se ideologier? För mig är det så tydligt.
Tycker du det i den befintliga liksom, politiken?
Jag
nu,
att har vetat sedan jag var tonåring, tror jag, vad jag ska rösta på.
Ja.
Och det förändras aldrig.
Ja.
Det skulle vara, så ibland kommer det nya partier. Och då kan man känna så här, gud, man måste stötta nya partier.
Ja.
Förutom de dåliga då. Men det kan jag ändå känna lite för.
Mm.
Jag har nog aldrig tvekat. Däremot så kan jag bli väldigt irriterad när klimatfrågorna kommer för långt ner. Det irriterar mig väldigt mycket. Då tänker jag så här, ja, det är ett min som jag kommer aldrig byta parti på grund av det.
Men för mig är det ju då det blir riktigt konstigt, för jag tänker att oavsett vad man har för politisk liksom perspektiv, så måste ju mänskligheten och naturens liksom överlevnade omsorgen om de värdena finnas med.
Mm. Men jag tänker bland annat i två olika saker. Ja. Och det ena har att göra med vad politikerna säger och vilka argument man har. Och det är ju inte oviktigt. Så ibland vet jag så här, okej, nu försöker de här partierna locka till sig sympatisörer eller väljare som inte bryr sig så mycket om klimatet. Mm. Sen tänker jag att jag är ändå trygg med att vissa partiers politik i praktiken, att man ändå följer sina principprogram och allting.
Mm.
Men att vem man vill tala till tycker jag skiftar ganska mycket, och vad man tycker är viktigt.
Mm.
Även om man har ett miljöpolitiskt program.
Mm.
Så kan jag tycka att det är två olika saker. Jag kan känna mig trygg med att flera partier kommer förmodligen att rösta för miljö.
Jo, men det finns ju skillnad. Den saken är klar. Och det har vi också sett när jag har varit med i forskargrupper som har tittat på partiernas politik. Och det är ju helt uppenbart att det finns skillnader. Men jag skulle vilja rota mer i det här med ideologin, de olika politiska ideologierna i förhållande till klimatfrågorna. Och det har vi ju goda chanser att göra idag, eller hur?
Ja, vi har med oss en filosof, bra för att resonera. Forskar i klimaträttvisa och jobbar på Institutet för framtidsstudier.
Bra!
Olle Torpman, hej!
Hej!
Välkommen, Olle!
Stort tack!
Innan vi frågar dig om ideologierna så vill jag veta, bara, är du som jag eller som Maria? I fråga om det här med vad man ska rösta på.
Tidigare var jag nog lite splittrad, men ju äldre jag har blivit desto mer förankrad har jag nog blivit i vad jag tror och tycker ideologiskt. Däremot tycker jag inte att det därifrån alltid är lätt att se vilket av partierna som bäst värnar den ideologi jag har kommit att närma mig. Så det kan göra att jag fortfarande inte alltid helt övertygad om vilket av de här partierna då som jag ska rösta på.
Ah.
Så det tycker jag är intressant. Mm.
Jag tänkte att vi skulle göra en lek idag. Mm. Den är så här. Vi tar varje sån här grundläggande ideologi. Det kanske inte är en, men för de olika partierna. Eller de riktigt liksom konservatism och liberalism och socialism och så vidare. Vi tar de här olika idéfälten. Och så tänker vi att vi försöker göra dem rättvisa så mycket som vi bara kan. Att vi tänker dem så snällt som vi bara kan.
Mm.
Och så tänker vi, hur skulle det vara möjligt att ansluta sig till den här idén och sen fortfarande ha en kraftfull klimatpolitik?
Mm.
Vill ni vara med på den leken?
Mm. Och ja. Vilka ideologier är det som är med och leker här?
Men, vi får se, men vi kan börja med till exempel liberalismen.
Mm.
Det tycker jag är en jätte... Jag menar, det är väldigt lätt för mig att ansluta mig till många av de mest liksom, grundläggande värdena inom liberalismen. Men just nu så känner jag mig väldigt osäker på om de representanter vi har för liberalism i Sveriges riksdag är särskilt liberala i förhållande till de här frågorna som jag ser som viktiga.
Men det är precis det jag också tänkte på, att... Själva ideologin är ju en sak, men sen vad anhängare av den gör med den är ju en annan sak.
Mm.
Det är bara för att man är eller säger sig vara anhängare av en ideologi, säger då liberalismen, så betyder det ju inte att man med nödvändighet har full koll på vad som tillåts utifrån den ideologin eller vad som till och med krävs utifrån den ideologin.
Mm.
Till exempel då i fråga om klimatet eller åtgärder mot klimatet eller vad rättvisa i klimatsammanhanget innebär. Så det gör ju att det blir spännande att just leka den här leken som du nu föreslår.
Men om man tänker så här, vad är det allra bästa i liberalismen? Och så tänker vi att vi skulle liksom tänka det i förhållande till klimatet.
I förhållande till klimatet eller generellt? Jag tänker det allra bästa med liberalismen är väl just idén att individen ska vara fri att bestämma över sitt eget liv. Det ska inte vara kungen, det ska inte vara mannen, det ska inte vara nationen, det ska inte vara... du ska vara fri själv att bestämma.
Och det är ju väldigt underbara värden.
Ja, det är ju någonting som egentligen de flesta kan skriva under på.
Ja.
Sen i förhållande till klimatet så det är ju där det uppstår intressanta konflikter då. Eller i alla fall potentiella konflikter.
Men du, är det inte ändå så att jag menar, det har ju det funnits en medvetenhet om ända sedan liksom liberalismens födelse eller vad man ska kalla det, att det uppstår sådana. Man har ju också, man talar ju inte bara om att man har friheten att göra en massa saker. Man måste ju också ta ansvar för att man får inte klampa in på någon annans frihet. Mm. Jag tycker att det finns redan en sån dimension i den. Det är ju inte friheten att bete sig hur...
Nej.
Precis. Hur som helst. Nej. Liksom.
Och där kommer ju en empirisk fråga in. Mm. Alltså frågan om hur man kan visa att ett visst beteende faktiskt gör intrång på en annans frihet. Mm. Om jag klipper till dig med knytnäven så är det ju så uppenbart att jag gör någonting som inskränker din frihet. Och därför kan vi då säga att liberalismen godkänner inte att jag klipper till dig. Eller att jag dansar på ett sätt som klipper till dig. Eller vad det är. Men när det kommer till mer jag försöker nu men nej, men när det kommer till mer, vad ska man säga, temporalt och spatialt avlägsna effekter utifrån våra handlingar som orsakar dem, så
våra
uppstår ju
utsläpp till någon fast långt borta om lång tid.
Ja. Då uppstår i alla fall, det är därför vi inte har pratat om det sen liksom, om man tittar på de första filosofiska tankarna kring det här då, att jag menar, det är ju redan 500 år före Kristus eller någonting. Mm. Men då var det ju så, då, vi kunde ju se de här direkta människa mot människa situationerna. Men när det kommer till andra saker som miljö och klimat, där det är indirekta effekter via ett klimatsystem eller något sånt där, då är det ju inte lika lätt. Så det är ju inte konstigt att inte liberalismen från dag ett har varit så här, nej, oj, vi får inte köra bensinbil.
Nej, det är inte konstigt.
Och det är också på grund av att det handlar om ackumulerade utsläpp över tid. Så att den första typen av koldioxidutsläpp var ju oproblematiska.
Ja.
det är ju när bägaren har liksom blivit full som ytterligare droppar får den att rinna över. Och det är där problemet.
Men har inte det funnits liknande problem som man ändå har löst inom ramen för liberalism? Alltså...
Jo, och det är ju det med det här med klimatet. Det finns ju ingenting principiellt som utesluter att liberalismen skulle kunna ge verktyg för att lösa även klimatproblemet då.
Men det är inte lösningen också i den individuella friheten, därför att det betyder ju att även om vi då tycker att vi har en regering som egentligen gör för lite i fråga om klimatet, så är det ju våran frihet att fortsätta kämpa för klimatet. Alltså att vi har ju friheten att vara klimataktivister och friheten att göra egna val. Vi kan välja att inte flyga till exempel. Att det istället för att bestämma så. Nu inför vi flygstopp så är det upp till var och en. Betyder ju också att vi kan göra positiva förändringar med den.
Det kan vi ju, men det kan ju också bli ett problem om som i alla fall då liberalismen jämfört med socialismen av skäl som vi kanske kommer till sen. Förespråkar ju mer då individuellt grundade lösningar som kommer då från oss själva på frivillig basis snarare än som tvång ovanifrån. Och det är ju av den enkla anledningen att det här tvånget ovanifrån har ju lättare att vara frihetsinskränkande. Givet att vi inte alla har kommit överens om det och samtyckt till det, eller att inte alla är sådana att vi har varit de som gör fel från början och därför med rätta då kan få de här begränsningarna satta på oss. Så det uppstår ju lite konfliktytor där.
Men är det inte också så att om man tänker att liberalismen på något vis för det kräver en människosyn som är ganska, där man har ganska stor tillit till människan. Alltså att människan gör förnuft, kan göra individuella förnuftiga val och att människan tar ansvar.
Men det finns ju också en idé.
Annars skulle det inte funka liksom.
Nej, men det finns ju också en idé, i alla fall inom vissa grenar av liberalismen, att det spelar inte, det är inte det som är avgörande. Alltså det är ju inte konstigt att liberalismen eller liberaler, om man tänker på partiet i Sverige, har varit de som kanske har varit mest då drogliberala. Tycker att det ska vara upp till individen själv att välja huruvida man vill ta de där substanserna eller inte. Eller som kanske har varit emot tidigare i alla fall Systembolagets monopol på spritförsäljning. För det ska vara upp till mig att välja när, hur och så vidare jag vill dricka. Eller
men om... även liberaler vill ju ha ett samhälle i allmänhet.
Ja, men precis. Men om individerna i samhället vill något annat, eller vill ha vissa friheter. Och vi får ju inte gå in från liberalismens håll och begränsa en individ för individens skull, om individen inte själv vill det. För det är ju då vad som definierar frihetsinskränkning. Så vill du röka, även om du lever kortare och allt, ja, men då ska du få det. Givet då att du inte genom din rökning orsakar skada eller inskränkningar för andra. Och då måste man ju komma med den typen av argument och visa att, och det är väl det som har gjort så att rökning vid offentliga platser, det leder till passiv rökning för de omkring det. Och där har vi då verktyget utifrån
mig
liberalismen.
Mig närstående liberaler, jag har några sådana.
Jo, det här är ju också det här. Ja. Det ena är ju det här med alltså den filosofiska eller ideologiska liksom, tanketraditionen och det andra människorna som sen tar sig an den och använder den. Och det är
nej, men jag har mycket närstående liberaler som... nog kanske mindre drivs av den här idén att var och en ska få göra vad man vill, även om det finns med. Och mer av en idé om att människan är kapabel faktiskt att ta ansvar. Och att det blir bäst om alla får göra det för helheten.
Men
känner
då är
du igen
frågan,
den idén också?
Det gör jag. Men då är ju frågan det där, det blir bäst om alla får göra det. Vad är det de menar är bra? Vad är det de menar blir bäst när de säger så? Menar de att vi får det lyckligaste i samhället? Menar de att vi får... vad menas?
Om jag nu ska sätta mig in i mig närstående liberala personer, så tror jag att det som menas är ett ett samhälle där människor tar ansvar och där det inte är självklart att det görs på ett och samma sätt överallt. Nej. Utan det kan göras på lite olika sätt. Man kan tänka sig att grupper och samhällen skapar sig själva och det finns en sorts harmoniskt synergi mellan en massa individer som...
Nej, jag tror att det finns två falanger här av liberaler. Jag tror det är så. Några är ju vad man skulle kunna på filosofiska kalla instrumentella eller medelorienterade. De ser friheten som ett medel för att skapa ett lyckligt samhälle. Ja. Och John Stuart Mill till exempel då var ju utilitarist och hävdade att det var den gemensamma människors lycka som var eller välfärd som var viktigast, men var ändå en frihetsanhängare eller förespråkare just av den anledningen att han trodde på det empiriska förhållandet mellan friheten och det lyckliga samhället. Och så är det nog många som tycker, men jag vet också de som menar att det bästa samhället då, eller att det blir bäst, det är just när vi får vara fria. Ja. Även om medellivslängden går ner av att vi dricker mer och röker mer och knarkar lite. Eller även om det blir lite mer olycka och så vidare. Så lyckan i sig är inte det enda som är värdefullt här i världen.
Nej.
Och där tror jag också att de här hardcore liberalisterna, alltså i anhängare av ideologin, inte nödvändigtvis de som sedan i partier för fram det här. Nej, men att de kan då skilja sig från de här andra.
Men om vi tänker oss John Stuart Mill liberalerna, jag känner sympati för dem. Jag känner mindre sympati för de andra. Men om vi tänker, för jag tänker att där skulle det kunna finnas en potential för ett sorts väldigt engagerat förhållningssätt till miljön.
Och det gör det även från de andra skulle jag säga.
Det får du beskriva för mig alldeles strax. Men om vi stannar i de här millarna, då tänker jag att då finns det en krock med det vi ser nu. Något som jag har gått till storms mot några gånger redan i den här podden. Det är den här idén om att vi blott och bart är egennyttiga. Att vi egentligen inte kan göra någonting om vi inte vinner på det. Så man har på något vis gift sig med någon sorts, någon sorts liberalism har det gift sig med. Och jag börjar tänka att det är inte historiskt korrekt. Människor har kunnat ta ansvar när det är kris och så vidare. Jag bara tänker att det känns som att man har missat lite grann det i de liberala diskussioner som jag ser nu. Ansvarsbiten, att den är bortglömd. Och så är det bara frihetsbiten kvar. Vi kanske borde återuppväcka Mill där.
Men var Mill en av de som gillade ansvar?
Ja, men i alla fall pratade om det målet goda samhället. Just det, som ändå
hur vi får den här bäst lyckliga
välfärden. Om jag förstår det rätt, ett samhälle där vi ändå interagerar med varandra. Inte var och en är helt autonom.
Nej, men det var ju också just för att det interagerande samhället skulle bidra mer till att
så det är åt två håll.
Precis.
Precis.
Men den här frågan om det andra sidan av frihetens mynt, nämligen att också inte göra andra, inte inskränka andras frihet. Mill och såna här instrumentella liberaler då, de har ju inget emot att inskränka friheten när eller om det behövs för att det ska... främja då välfärden i samhället. Det som de andra hardcore-liberalerna, om vi kan kalla dem så, de skulle ju gå emot det. De skulle säga att vi får inte bara se det som ett sånt där medel. De här nyliberalismen eller libertarianismen som jag själv skrev en avhandling om i klimatsammanhang. De är ju tvungna att hitta argument som bygger på just den här idén om att vi inte får gå in på andras territorier eller kränka andras frihetsutrymme som är legitima för var och en då.
Men det skulle väl ändå vara möjligt att faktiskt även det tillämpa på?
Ja, men exakt. Och det är det som är, det går ju att visa det. Att när vi släpper ut så gör vi intrång på andras territorier. Vi gör det utan samtycke och vi är inte heller rättfärdigade alltid att göra det. Man kan hävda att när det kommer till sådana här behovsutsläpp eller sådana här utsläpp vi är tvungna att göra för att själva kunna tillfredsställa våra grundläggande behov. De är liksom rättfärdiga, men rättfärdigade. Men när det går utöver det, alltså de här lyxutsläppen som det ibland kallas, då har vi inte ett sånt rättfärdigande. Mm. Och eftersom vi inte då har samtycket från alla som drabbas av de indirekta effekterna, så är det att räkna som ett sånt här illegitimt frihetsinskränkande. Och därför har även då den nyliberala eller libertarianska versionen av liberalism har då en sån, ett sånt S i sin, eller kort i sin rockärm att ta fram. För att, eller så här, därför kan man visa då att en som man ansluter sig till den här ideologin, den kan inte bara komma och säga nej men kolla, frihet är bra, alltså borde företagen och allt vad det nu är få hålla på med sitt. Vi kan inte komma och sätta lagbegränsningar på dem och så vidare. Men då kan man visa, jo det kan ni visst det. För att många av de här aktiviteterna är själva sådana att de går emot vad er princip säger.
Men när du säger visa, då kommer mina tankar, glider mina tankar mot juridiken. Och ganska många exempel börjar nu dyka upp på att man faktiskt börjar tänka klimat i juridiska termer. Jag tänker på ekocid eller naturens rättigheter och så vidare. Kan juridiken vara ett fält? Det är ju ändå så att alla möjliga politiska ideologier, inklusive liberaler, har ju ett förtroende på något vis för juridiken. Skulle det kunna vara en öppning då för att arbeta med den här typen av egentligen orättvisa problem?
Ja, verkligen. Däremot är väl också juridiken utformad mer för att kunna hantera de här människa mot människa direkta situationerna då, att jag som är knytnäven i ditt ansikte eller sånt. Men när det kommer till de här med långtgående kausala sambanden som sträcker sig kanske över flera generationer, då blir det ju lite svårt också att tala om. Eller att applicera, men det är inga konstigheter, det håller ju på att utformas ramverk.
Men det låter ju lite som att den typen av liberalism som du pratar om är de som då kanske tilltalas av klimatkompensation i form av jag flyger, flygbolaget planterar träd. Därför att man vill inte inskränka någon annans frihet. Men då har man liksom både gjort det man själv vill och man liksom på något vis betalar för det med den här kompensationen. Det kanske ändå tilltalar ett visst liberalt tankesätt i alla fall.
Verkligen. Så det är just då den här klimatkompensationen i den mån den de facto gör, alltså klimatkompensation i den meningen att man till exempel planterar träd eller installerar solceller på ställen där man annars använder sig av kolkraft och så kan man därmed dra ner kolanvändningen och så på så. Den typen av verktyg är ju någonting som, givet att det funkar, som ligger väldigt nära till hands för en sån här liberal att godkänna. Precis som även kompensation i ett annat fall, nämligen att man kompenserar de som drabbas negativt av ens aktiviteter för att få deras samtycke, att fortsätta göra det man gör. Det skulle de också tycka vara. Men nu pratar jag ju om den här filosofiska idétraditionen.
Alltså men det
de här
är den vi
principerna. Jag pratar inte om människorna i partierna. Eller för där är det ju en helt annan fråga.
Ja, och det, låt oss återkomma till varför det då ser ut som det gör. Och inte som idéerna som faktiskt skulle kunna möjliggöra. Det kan vi återkomma till senare. Jag tycker det är roligt att stanna i det här, vad som blir möjligt. För jag tänker så här att en liberal borde ju vara positiv till att människor tar eget ansvar och använder sin egen moral i de här frågorna, kan jag tänka då.
Alltså för mig som filosof och etiker så tänker jag att moralen i det sammanhanget för en hardcore liberal, det är regeln, du ska inte, det är förbjudet, fel att inskränka begränsa utan rättfärdigande andra människors frihet. Vilket i sig då handlar om att utan deras samtycke göra saker som påverkar dem.
Jag tycker att en hardcore liberalismen brukar verka ha en viss potential.
Ja,
men
verkligen.
Den verkar vara svår. Medan den här samhällsorienterade liberalismen verkar vara lättare liksom att förena med ett
klimatengagemang. Jag håller nog inte med. Jag tycker att den här hardcore, att där finns det verkligen verktyg att...
Säger så inser jag att du har en poäng. Men det förutsätter att människor accepterar någon sorts logisk argumentation.
Ja, men så är det ju alltid, oavsett om det är konservatism eller liberalism eller socialism eller vad det nu än är, så är det, gör man inte det. Och det är ju samma med, vi kan ju ta andra saker som inte har att göra med etik. Eller du går till tandläkaren säger okej, du har kariesbildning mellan två tänder. Det enda som kan få dig att få bort det här är att du kör med tandtråd och munskölj och fan vad det nu är. Och sen orkar inte du. Nej. Eller du skiter i det.
Ja,
men då är det klart att det inte kommer lösa problemet.
Nej,
men det betyder ju inte att det som tandläkaren sa var fel.
Nej, det är ju riktigt.
Så vi måste ju ha alltid liksom kunna också göra det vi förstår är rätt och att kunna resonera från de premisser vi har. Kan vi inte resonera? Ja, men nu dricker jag vatten. Varför? Nej, men jag tror att det är gift.
Ja,
men varför vill du dricka gift? Nej, men jag vill... Jag menar,
om vi inte accepterar argumentationens grundläggande liksom regler, vad har vi då kvar?
Ja, men precis. Så det tänker jag bara är en grundläggande förutsättning för både
det
här.
Men låt oss anta då att vi accepterar argumentationens grundläggande regler, för här blir också det här samtalet meningslöst. Men kan vi hoppa över då till konservatism?
Mm.
Det tycker jag är väldigt spännande, för konservativa ideologier har ju en rätt så, i många fall i alla fall, positiv historia i förhållande till naturen, så att säga. Man har ju velat bevara natur, kanske till och med att det har varit konservativa politiker som har varit med och inrättat nationalparker och så vidare. Men nu känns det väldigt långt borta från det här omsorgen om naturen från många konservativa håll.
Mm.
Vad tänker ni om det?
Jag tänkte bara på när jag var på Hallwylska museet, som är tillhörde en konservativ familj i sekelskiftet.
Mm.
De ville ju bevara sitt hem och instiftade ett arkiv.
Mm.
Och en av de sakerna som de har kvar är ett askfat med en dåvarande liberal politiker som de liksom ville stoppa sina fimpar i, för att den här liberala politikern var liksom det värsta de visste.
Mm.
Och det var någon släkting som var homosexuell och han var helt okej, men det var någon annan släkting som skilde sig och det var fasansfullt och så vidare. Så det finns väl liksom en variation, tycker jag, i de här.
Vad man vill konservera, så att säga.
Ja, men precis. Mm. Det här liksom otroliga ansvaret och att de hade massa olika typer av porslin. Och, alltså de var ju någon typ av arkeologinspirerat samlande. Men det kan säkert vara liksom som små korn att vi ska bevara den här naturparken men allt det där andra liksom.
Mm.
Det kanske man struntar i då.
Mm. Nej, verkligen det där också med vad man vill konservera eller bevara. Och jag tror att nu i och med klimatförändringen och andra miljörelaterade problem så har det uppstått också en insikt om att de här problemen är av en väldigt global natur, vilket innebär att de kanske inte kan lösas inom nationsgränsen som annars också kanske har varit en idé inom konservatismen. Och vi kanske måste då ge bort vissa besluts liksom, makt till högre ort, så att säga. Och det, där klämmer ju en sko. Eller en punkt i skon. Och även då när det kommer till uppstådda konflikter, när man ser att okej, vi har våra traditioner, vi vill bevara dem, de är en del av oss, de har funnits länge, de är etablerade, men vi inser nu att en del av de problem vi vill lösa, de beror på våra traditioner.
Mm.
De beror på det där som vi har liksom skapat över tid.
Mm.
Vårt sätt att resa, vårt sätt att äta, vårt sätt att konsumera, att vara med varandra, vårt sätt att röra oss i samhället, vårt sätt att bygga samhällen, vårt sätt att... Och då blir det ju en konflikt. Och det kan vara lätt i den konflikten att känna, helvete heller, jag, vad fan, ska jag bli av med bilen?
Mm.
Eller vad då, ska hela julbordet bytas ut över en natt mot något veganskt alternativ som smakar kattmat?
Mm.
Jag tycker inte att det är konstigt där att det uppstår en konflikt. Precis som inom liberalismen då, när man ser att, men vänta nu, jag har ju varit fri att göra det här tidigare, ska jag inte få det längre? Mm. Det är ju en inskränkning av min. Men då måste man ju se då, okej, som i liberalismfallet, att ja, men den här friheten var egentligen ingen som jag hade rätt till. Och därför är det inget fel med att ta bort den. Och i traditionssammanhang då, att ja visst, slaveriet var ju onekligen en tradition under en tid. Liksom. Men det betyder inte att därför är det oproblematiskt att fortsätta med det. Och konservatismen är ju också, alltså den har ju väldigt, det är en mer komplex ideologi än de andra, av den anledningen att den värdesätter fler saker parallellt med varandra. Så exempelvis,
inte bara frihet.
Nej, men precis som liberalismen har friheten och socialismen har jämlikhet och samhällets välmåga. Så finns, det kan de gå med på, konservativa. Mm. Men de har ju också idéer om kanske livets helighet. Alltså att det finns något heligt över mänskligt liv och överlevnad.
Mm.
Och traditioner och även viss typ av försiktighet och stabilitet. Och det är klart att socialister och liberaler vill ju ha ett stabilt samhälle, men ofta av en anlednings skull. Medan hos konservativa så finns det på något sätt ett värde i stabiliteten som sådan, ett värde i bevarandet.
Mm.
Och det är alltså konservare, liksom, var kommer de ifrån rent etymologiskt? Det är just ett bevarande princip.
Men allt det som du säger borde ju gå och vända på också. Och tänka att om livets liksom helighet, om man värnar det, borde man ju verkligen vara intresserad av biologisk mångfald till exempel.
Jo, men där är ju också en fråga som vi inte har varit inne på. Men en fråga inom etiken som man ställer sig är då först, okej, vad är värdefullt i sig? Mm. Vad är det vi ska sträva efter? Vad är det vi ska främja i samhället i grunden? När vi vet det, då kan vi se vilka lagar vi bör stifta. Mm. Vi kan se vilka aktiviteter vi bör främja och vilka vi bör fjärma oss ifrån och så vidare. Sen då kan man ställa sig frågan, för vem eller vilka är det här värnandet egentligen ska äga rum? Är det för bara nationens egna medborgare, eller är det för alla här i världen?
Mm.
Eller som inom då miljö- och klimatrörelsen, är det så att det även gäller för icke-mänskliga levande varelser?
Mm.
Och här finns det ju två falanger inom konservatismen, där några är antropocentriker, det vill säga människocentrerade, och menar att det handlar om att bevara det mänskliga, liksom, kultur. Medans andra är mer icke-antropocentriska, det vill säga antropocentriska, det vill säga det är inte bara för människor, där det kan handla om att värna naturen i sig, där ett artbevarande kan vara värdefullt i sig, där de arter som är naturliga, har sitt naturliga habitat här då i Sverige, de är värda att bevara här, men invasiva arter kan vi göra oss av med. Där det då lätt kan hamna i konflikt då med.
Men kan man inte vara antropocentriker och tänka att vi faktiskt ändå är beroende av naturen? Och
därför
är den värd att värna.
Då, alltså, men då är verkligen.
Om man nu absolut.
Ja. Och det är ju också någonting som vissa i miljö,
antropocentriker.
Ja, ja. I miljöetiska sammanhang då har argumenterat för att vi behöver inte hålla på och ställa oss frågan om djuren, naturen, om det finns egenvärden i det där då, eller om de har så kallad direkt moralisk status, att vi gör fel mot dem när vi drabbar dem, utan nu är det så mycket som hänger på
det hänger ihop.
Ja, och vi själva förlorar så pass mycket på det att det spelar ingen roll. Mm. Då är det bättre att kolla på det ur ett antropocentriskt perspektiv, alltså för oss, för att om arterna försvinner, dör vi också.
Mm.
Så vi behöver inte ens komma med argumentet, nej, vi behöver bevara dem för deras egen skull.
Mm.
Däremot så tror jag att köper vi en konservatism som är då av det här mer miljöcentrerade slaget, då finns det ju fler och starkare argument för att bevara.
Mm.
Men jag har en fråga just konservatism. Ni pratade om John Stuart Mill där som en slags...
Du menar liberalismen då, eller?
Ja, för liberalismen. Vad skulle motsvarande vara för konservatismen?
Ja, det finns ju några såna här Oakeshott och Burke och ja, folk som kom som en reaktion mot franska revolutionen och just den här liberala svängen. Där är, jag har ju precis börjat på ett forskningsprojekt kring konservatism i förhållande till klimatfrågan. Så där är jag ju inte lika ännu färdig arbetade. Började här
men
i januari.
Men du står där och det lurar mellan Burke och Oakeshott. Nå,
ja, men det, ja, men det är också så som jag skulle i och för sig säga då med liberalismen att och än mer i konservatismen att det är en mycket mer komplex ideologi där det inte råder ännu någon enighet om hur exakt den konservativa etiken ska förstås. Samma typ av fråga råder ingen oenighet om, åtminstone inte på samma sätt när det kommer till liberalism eller socialism. Där finns det ganska tydliga enheter kring vad liberalismens princip säger och går ut på. Men om man frågar vad går konservatismens princip ut på? Då ser man bevarande. Det håller alla med om. Sen då, okej, bevarande av vad? Nu börjar det bli, för att det är ganska många saker. Det här med vi tog upp massa saker som liv, traditioner, gemenskaper, stabilitet, bla 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 bla. Och då i viss mån natur och djur och så vidare. Men sen nästa fråga, för vem? Och sen har även inom konservatismen så finns det också en dimension som jag inte ser lika tydligt i liberalism och socialism, nämligen frågan om den geografiska utsträckningen, alltså om det är inom nationen, att nationalism är ju ganska tätt förknippat med konservatism, men det är ingen nödvändig komponent hos konservatism, för du skulle kunna vara kosmopolitisk, alltså att du är, och där kan man väl se om man knyter an då, vilket jag i och för sig inte brukar göra, men till nuvarande partier så kan man se att om Kristdemokraterna har en konservativ ideologi och Sverigedemokraterna har en konservativ ideologi, så har de i alla fall tidigare skilt sig åt vad gäller frågan om den här geografiska spännvidden då, vad gäller ansvar. Där Kristdemokraterna har varit mer kosmopolitiska, det är liksom alla jordens människor har vi ett ansvar över att hjälpa till i kris och så vidare. De har varit för ett högt bistånd och allt det där. Medan Sverigedemokraterna har varit nationalister i den geografiska. Så där finns det också en sån konflikt yta.
Men om vi nu ska tänka vad det finns för potential i de här olika teorierna för att ändå tänka omsorg om klimatet. Då tänker jag att det du nämnde förut, nämligen det här med stabilitet och försiktighet. Eller att rädsla för det irreversibla eller och så vidare skulle ju också kunna vara en sån här dimension som faktiskt pekar mot ett starkt klimatengagemang.
Ja. Nej, verkligen. När man läser vad de här inklusive Burke och de har skrivit och andra då senare såklart, så är det just den här aversionen mot för snabba drastiska förändringar. Men bara förändringarna sker inte för snabbt så är det okej.
Okay.
Och det gör ju då att det kan bli svårt att vidta drastiska klimatåtgärder. Mm. Men sen finns det också ett litet utrymme, och det är nämligen att om själva förändringen av att inte ha vidtagit åtgärden är än mer drastisk än åtgärden som sådan, då skulle det också kunna godkännas. Så att man måste liksom försöka, tror jag, hitta de här manövreringarna.
Ta då det att många konservativa verkar ha lättare att förhålla sig till exempel försvarsfrågor eller en krigsrisk än till en klimatkris. Och det kan ju handla om snabba förändringar och så vidare. Det kanske är så att det är en annan typ av tankestrukturer och vokabulärer som kan så att säga slå an hos den som är en konservativ tänkare. Och det är ju, där finns ju också en sorts möjlighet i med att vi faktiskt nu också vet att klimatkrisen är ett hot mot länders fred och stabilitet.
Men om vi bara bortser från allt det här med ideologier så tänker vi nu, okej, klimatet kommer förändras så pass att det blir liksom kaos här i framtiden. Mm. Eller att en nation, säg Ryssland, skulle anfalla oss, ungefär som de gjorde i Ukraina. Vilken typ av sån förändring tror vi skulle vara mest omvälvande, drastisk, hastig och oförsiktig.
Vi alltså, tror ju att Rysslands anfall. Ja,
precis. Så där blir det då, okej, här finns det mer och snabbare eller lättare argument för att vidta åtgärder, trots att de är drastiska, att militarisera vissa. Mm. För att det är ett hot som just verkar innebära en större drastisk förändring än klimathotet, som är mer sekt och långsamt och så vidare.
Men som i sin amplitud kan vara ännu kraftfullare.
Men då måste man ju också, det känns som att, nu spånar jag bara, men det har ju för sig gjort hela samtalet. Det verkar som att det finns ett behov av att väga den där med hastighet och amplitud. Mm. Eller väga inom just konservativ ideologi. För det finns någonting i hastigheten i sig som är besvärande.
Ja, hastigheten. Ja, det är intressant.
Eller själva drastnivån.
Då vill jag glida vidare över på känslodimensionerna här. För att när jag tänker konservatism så dyker det också upp en känsla, nostalgi eller någonting liknande. Mm. Och det är intressant för att den känslan, eller åtminstone en besläktad känsla, är något vi har sett rätt mycket av i våra studier om människor som har ändrat beteende för klimatets skull. Kanske inte nostalgi, att det är en längtan efter det som det gamla, men det är en sorts starkt engagemang för platser till exempel. Och känsla av att sånt som man värderar högt håller på att gå förlorat.
Mm.
Och för en konservativ borde väl en sån upplevelse kunna vara
verkligen
stark.
Verkligen. Jag ser inte heller några i princip då konflikter eller oförenligheter mellan konservativa principer och värderingar och det här klimatarbetet. Men jag tror också att deras, alltså konservatismens eller konservativas motstånd då, som man kunnat se i debatten mot de här klimatåtgärderna, har berott mycket på hur de här klimatåtgärderna har formulerats från då de andra som inte har haft en konservativ ideologi. Ja. Där det har handlat om att då göra vissa drastiska förändringar när det kommer till vårt sätt att resa, vårt sätt att bo, leva, äta. Där liksom, ja men bli vegan, bo mindre, skaffa inte barn och så vidare. Alltså det är ganska, det sticker ju rätt hårt i. Men så det är ju det de som den konservativa ideologin kan sätta något upp mot eller gå emot. Men inte själva klimatarbetet i sig.
Mm.
Och då är det så här, vad kan de gå med på? Jo, de kan gå med på en förändring som inte är för drastisk. Det vill säga att vi då exempelvis, vi har det här netto noll utsläppsmålet. Mm. Men vi kan ju inte ta oss dit imorgon.
Mm.
Så vi måste göra det här liksom stegvis. Mm. Så tar man en liten bit i taget så finns det inget.
Men vad gör man då om det är så jäkla bråttom så vi inte hinner vänta på den här segheten?
Där uppstår ju den här konflikten då. Men jag tror att det ändå skulle vara möjligt och även då från konservatismens sida att komma fram till eller kunna acceptera förslag om de bara inte gick ut på att det behövde
på förändring.
Nej, men alltså, om det blir av det slaget kan det vara så att vi kan få bort eller fasa ut fossila bränslen på ett sätt som inte behöver ta bort alla de här traditionerna vid tiderna.
Men det är ju också den så man har argumenterat, kan jag tänka, både liberaler och konservativa, nämligen att man ska ha teknikutveckling som löser problemet så slipper vi ställa om. Men betyder det här att det finns en begränsad räckvidd trots allt då i de här ideologierna, eftersom det här är nu kräver en jättedramatisk och hastig omställning och att det inte kommer räcka med teknikutveckling? Det verkar ju vara sån bred forskningsmässig enighet om det.
Det finns ju en risk. Precis som att i det helt fria samhället som så finns det ju en risk att alla väljer att bara heroinera ner sig.
Mm.
Och alla går åt här. Och det är ju liksom ingen fel. När vi inte har gjort något fel mot någon annan om vi gör det. Alltså, nu pratar jag om den här hardcore.
Men du, är det ett av problemen? Att vi inte riktigt fattat att det de lever, och fortfarande kanske inte riktigt fattar, att de liv vi lever faktiskt inkräktar på någon annans liv? Att vi inte riktigt har grepp. Ja, vi kanske vet det i teorin men inte har fattat det.
Nej, det tror jag verkligen. Ja. Eftersom det är så svårt att se de här kausala sambanden och kedjorna.
Men om man inte fattar det, då framstår det ju bara som snålt och missunnsamt att ha någon synpunkt på hur jag lever.
Sen är det ju, precis. Ja. Sen är det ju, jag menar, om man tar Jimmie Åkesson som har sagt att även om Sverige skulle bli klimatneutrala imorgon så skulle vi ha bara minskat jordens totala utsläpp med vad är det, några promille eller något sånt där. Och det i sig kan ju också liksom få en att känna, okej, varför ska vi då göra det här när det inte kommer räcka? Utan de här liksom gemensamma...
Nej, det här är ju ett av de argumenten som är väldigt vanligt överhuvudtaget i debatten. Och som vi har granskat i tidigare avsnitt.
Men jag får inte riktigt ihop det här med konservativa och bevarandet. För att jag menar, jag förknippar liksom konservativa också med teknikutveckling och köpa nya bilar och nya kostymer, inte bara...
Ja, och tillväxt.
Ja, men precis. Alltså även adeln som ska inte se nyrika ut och inte ha för nya kläder. Ja, men det är klart att de vill att aktierna ska gå uppåt.
Och lyssna på näringslivet förknippar man det också med. Vilket ju inte precis vi ser just nu.
Nej. Jag fick en fråga i någon annan sån här samtal. Men hur, givet det du säger Olle, hur kommer du att konservativa har visat sån tilltro till sån här klimatmanipulation eller geoengineering, att det här liksom, det är ju ingenting som vi har, det är ju vad du bevarar, det här är ju bara ny teknik.
Ja, det är en intressant fråga.
Men det är ju för att det är ett medel, en metod med vars hjälp vi kan bevara det med. Att vi inte behöver ta bort vårt resande med flyg. Att vi inte behöver sluta äta kött. Att vi kan fortsätta skaffa stora...
Men det är en
stora
intressant paradox ändå.
Nej, fast det är ju ingen paradox. Precis som att socialister kan gå med på att inskränka friheter om det behövs. Alltså det blir ju ingen paradox. Eller liberaler för den delen.
Så vad finns det för möjligheter att skruva upp socialismen eller att liksom använda,
Om man ska, som jag då, jag tittar ju inte på ideologierna i deras liksom fullfjädrade versioner, utan jag som etiker, filosof tittar på deras etiska beståndsdelar, vilket då är deras normativa principer, deras värden eller värderingar, deras idéer om moralisk status, deras idéer om ansvar, alltså vem bär skyldighet att göra vad.
Och vad ser du då när det gäller
då ser jag ju att om det då var frihet hos liberalism och bevarande av vissa grejer hos konservativa, så är det då den samhälleliga gemensamma välfärden och jämlikhet, inte minst för att jämlik verkar gynna den här gemensamma välfärden. Och då är det så här, okej, det finns ju ganska tydliga kopplingar mellan att bevara alltså det finns ju ingen möjlighet till välfärd om det inte finns några individer som kan uppleva den här välfärden. Så vi måste ju se till att rädda den planet vi bor på. Liksom. Men det gäller ju för sig för alla i någon mening, oavsett vad det är för värderingar man anammar. Men som du sa där, det finns ju vissa potentiella konflikter, och det har vi ju sett historiskt åtminstone, att för att få upp, liksom, få bort fattigdom, få säkerställa att vi inte längre har någon svält och materiell rikedom och trygghet och allt det där, så då har vi ju behövt exploatera vår natur omkring oss. Och det har ju varit billigare och... jag menar, använda oss av fossila bränslen för att få energi än att vi ska göra det på annat sätt. Och vi har inte ens haft möjligheten, vi hade inte solceller. För
socialismen har en svart historia, en kolsvart historia, höll jag på att säga.
Ja, men det har väl alla. Ja. Det är ju också alla. Det här, vad är svärta? Mm. Eller vad är, alltså, det var ju inte så att det gjordes med onda avsikter.
Nej,
det var ju ingen som bara
inte
eldade upp kol för att förstöra klimatet.
Utan
det var ju helt andra saker.
För som, viktiga värden, såklart. Men är det inte
vad pratar ni om nu? Vilket kolbränns var?
Ja, till exempel stenkol.
Nej, men jag tänkte bara att du sa att de har en svart historia. Att,
jo, men jag tänker man kan tänka så här att det är väl jättepositivt värde. Det är det ju, med rättvisa och högre välfärd och jämlikhet och så vidare. Men när folk har fått det bättre så har de ju också fått det på grund av att man har exploaterat resurser, inklusive kol.
Jag tänkte på industrialiseringen som ju drevs mycket med kol. Men det är ju också under industrialiseringen så socialismen växte som en protest.
Mm. Nej, visst.
Ja, det är också. Ja.
Mot industrialiseringen. Ja.
Men då var det ju inte för miljöeffekter eller för klimatet, utan då var det för orättvisor eller ojämlikheter eller exploatering av arbetare.
Det här dilemmat finns ju kvar på sätt och vis, för att en sak som är skitjobbig att tänka på, tycker jag, som jag kan hålla mig vaken om nätterna, det är ju att vi vill ju att alla ska få det bättre, men, och det vill vi ju fortfarande på jorden. Det finns ju människor som har oerhört svårt liksom, på olika sätt, men när de får det så ökar också utsläppen. Mm. Till och med när människor blir mer utbildade så ökar utsläppen. Det är ju jättepositivt med utbildning. Mm. När barn överlever så betyder det också att utsläppen ökar. Det är ett otroligt knepigt dilemma. Och det är också så att klimaträttvisa har ju blivit uppe på den globala tapeten, så att säga. För att man har insett att det måste vara de som har höga utsläpp nu och har haft höga utsläpp historiskt som måste ta det stora ansvaret för omställningen.
Mm.
Men det här är ju trixigt.
Ja,
liksom.
Ja. Kanske skulle man väl kunna säga då att, som du sa, det här med ju rikare någon är, desto mer också utsläppande blir den i förhållande till sin rikedom. Så att om du är god för 10 miljoner och vi för ingenting, så kommer det vara mer utsläpp du genererar, eller vi som grupp genererar, än om du delar med dig. Så vi har 3,3 var, eller hur det nu blir. Så det man skulle kunna argumentera att jämlikheten skulle kunna ha, givet att vi då har en ekonomisk omfördelningspolitik som liksom jämnar ut det här globalt, måste det ju vara förstås. Mm. Så skulle det i sin tur då kunna kanske få ner utsläppen, för att de här topparna genererar så mycket. Men visst, du har ju rätt i. Det beror på hur det förändrar beteendet och aktiviteten hos de som idag inte släpper ut någonting. Mm. Så det är ju egentligen en potentiell där konflikt.
Mm.
Men samtidigt så tror jag ju fortfarande på att om det gemensamma välmåendet ska kunna finnas och främjas, så behöver vi lösa vissa problem. Mm. Inte bara cancergåtan och vissa pandemier och krig och så vidare, utan också andra saker som drar ner den här välfärden i världen.
Mm.
Och det är ju klimatförändringen ett gott exempel på något sånt. Och då behöver vi hantera den. Mm. Så att jag ser ingen... socialismen kan ju ge ett argument eller ett verktyg för att mota klimatförändringen i grind på ett sätt som liberalismen inte kan, kanske, eller konservatismen inte kan. De blir mer, vad ska man säga, indirekta, men eftersom det där kanske var fel. Men jag tänker att klimatförändringen så uppenbart kommer dra ner välmåendet.
Och då slår det mig, nu associerar jag lite åt sidan. Jag tänker på socialism förknippar jag också med till exempel arbetarrörelse.
Mm.
Och här finns ju också en sorts jättepotential egentligen i folkbildning, i en sorts liksom medborgerligt förhållningssätt som lyckats ha faktiskt genom åren tagit tag i svåra samhällsutmaningar på olika sätt, som har att göra med jämställdhet och som har att göra med mänskliga rättigheter och demokrati och sådär.
Mm.
Kan man tänka det också är en sorts liksom resurs?
Verkligen, och just den här, jag menar, socialism, socius, vän, att vi ska tillsammans göra saker, tänka på varandra på ett sätt som de andra är mer snäva i, alltså i sitt sådant tänkande. Det ger ju också en möjlighet kanske att i större utsträckning enas om de här, eller nå de här globala strukturella lösningarna som ju måste till, eftersom det just är globala problem vi pratar om, alltså klimatet och andra sådana här liknande grejer. Och där tror jag att socialismen kan komma med en möjlighet, som i och för sig de andra också principiellt inte med nödvändighet måste motsätta sig, men det skulle nog vara en sån.
Men då vill jag glida över i egentligen en avslutande fråga. Det jag tycker mig se nu i politiken är att man har mycket lämnat ideologierna, eller de kanske finns där någonstans, men att det väldigt mycket handlar om att man ser sin roll som att sätta upp fingret i luften och se vart det blåser och anpassa sig till det man tror att väljarna vill ha. I viss mån så verkar man gissa fel, för att det verkar ju inte som om väljarna faktiskt är så här avigt inställda som politikerna är mot en kraftfull klimatpolitik. Men jag läste en artikel av Ola Larsmo där han skrev att han letade efter en linje eller en plan i politiken. För han tyckte att liksom det ena märkliga beslutet följde efter det andra. Så här, man talar om att man ska ha en kraftfull klimatpolitik, men så inskränker man vindkraftssatsningar, tar bort bonusen på elbilar, sänker fossilpriserna och så vidare. Och så skriver han så här, nej, men så insatt, det finns ingen plan. För att man anser att sig helt enkelt leverera den verklighet som väljarna önska sig. Och om det då är så att politikerna ser det som sitt uppdrag, att leverera det väljarna vill ha, eller det man tror att väljarna vill ha, och så ser man det som identiskt med demokrati, liksom att, som Larsmo säger, leverera ulliga små beslut som ger opinionssiffror. Vad händer då med ansvaret? Och den här artikeln var ett svar på en annan artikel som Filippa Werner Selbjer hade skrivit. Hon berättade att hon ställde frågan till 9 svenska riksdagsledamöter om hur de, vad var frågan nu, hur de leder opinionerna. Alltså hur de, och då verkade de bara förvånade över frågan, för det verkar inte vara en självklar del av deras uppdragsförståelse. Och så citerade hon Theodore Roosevelt som sa att jag bestämde mig helt enkelt för vad väljarna borde tycka, och sen gjorde jag mitt bästa för att få dem att tycka det. Och det är liksom ett annat förhållningssätt. Man tänker att man står för en ideologi, och sen försöker man rekrytera till den ideologin med goda argument, så att säga. Det är ett annat förhållningssätt än att försöka lyssna på opinionen och omedelbart anpassa sig efter det.
Nej, precis. Det handlar inte bara om att följa opinionen, utan också...
Och jag måste säga att jag längtar efter det. Att höra politiker kliva fram med sina ideologier. Och göra det också i relation till klimatfrågorna. Då blir det liksom möjligt att välja.
Jag är helt inne på den biten också. Det var väl en SIFO-undersökning inför förra riksdagsvalet som konstaterade att väljare gärna skulle se debatt om ideologiernas skiljelinjer när det kommer till just värdefrågor. Just varför är vi för eller mot kärnkraft? Varför vill vi säga ja eller nej till det här? Varför? Alltså, vad är den grundläggande förklaringen? Det här värdet som vi anser vara hotat eller anser kunna främjas med den här åtgärden som vi själva går emot eller föreslår. Och jag är personligen som etiker övertygad om att det är de frågorna vi också måste ställa och diskutera för att se var vi kan låsa upp befintliga knutar och vilka manövreringsutrymmen som finns. Vad som är möjligt att göra.
Som det är nu så känns det mycket som om de bara snurrar förbi, inte vågar ta i de riktigt svåra frågorna. Utan liksom cirkulerar kring dem och klappar oss på huvudet lite grann. Vi väljer att det kommer ordna sig. Vi behöver inte vara oroliga. Och Larsmo beskriver det som ett särskilt sorts väljarförakt att liksom våga tala klarspråk om de riktigt svåra och komplicerade problemen.
Jag håller med.
Och här sitter vi och håller med varandra.
Om det i alla fall.
Men då kanske vi ska tacka dig, Olle Torpman, för att du var med i Klimatgap.
Tack för att jag fick vara med.
Forskare inom klimaträttvisa och filosof från Institutet för framtidsstudier.
Tack.
Du har lyssnat på Klimatgap. I studion hördes som vanligt mig, Moa Svan, och Maria Wollratz Söderberg, tekniker Florence Agostini.